Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Offsides podcast med Johan och Jajamän. Anders. Vi hoppar väl rakt in i vad som kanske var vårens roligaste match i Allsvenskan. Nämligen då Hammarby IK Norrköping.
Du tänkte inte 2-2. På ÖSK Sirius 0-2 där som också spelades måndagskväll.
Sirius-supportar kanske det var den roligaste.
Örebro ändå är Allsvenskans mest oberäkneliga lag. Eller? Så fort man tror att nu har de någonting...
Man beräknar ju ganska ofta med att de förlorar.
Ja, men sen åker de upp till Norrland 2 gånger och vinner mot både Sundsvall och Östersund. Och så Sirius hemma, nu är de lite på gång. Man sätter in Strandberg som kapten i sitt fantasylag.
Och Karlen.
Och så bara, nej. Så kommer Stål där och trycker in ett konstigt mål. Mm. Nej, det var inte den du syftade på. Du syftade på Hammarby-Norrköping.
Ja, 2-2.
Vi är väl inte riktigt tillräckligt kunniga för att säga om det var den bästa matchen. Men jag håller med om att det var nog den roligaste matchen. Jäklar vad det hände grejer. Alltså.
Ja, du körde ju som du allt ofta gör nu. Du kör ju plingskyddet, fast det var inte något plingskydd igår. Men du ser matchen i efterhand, efter du har lagt din dotter.
Ja, de här vardagsmatcherna med avspark klockan 7. Ofta rätt bra matcher sådär, ja. På papper. Och då vill jag vara fokuserad när jag ser. Så ja. Jag får henne i säng 8:30 om jag har tur, 9 ja. Om jag har otur.
Jag kände att vi var väldigt osynkade igår, du och jag, Johan. Ja. Vi var så som vi ofta blev, kanske på måndagskvällen. Vi skickade lite sms till varandra med tankar just om podden. Detta vill jag snacka om igår. Och skicka lite länkar och lite andra saker och så. Och jag började skicka länkar. Jag hade redan sett matchen.
Ja.
Jag var redan liksom förbi den. Och hade njutit av 2-2. Spännande match. Och började skicka länkar. Du vet om Muhammad Ali. Jag började skicka länkar om Lance Armstrong. Och började skicka. Här har vi någonting.
Det här är ganska bara, sent på kvällen.
Och du bara skickar tillbaka. Fan vad glad man blir när Totte Nyman springer full fart.
Ja.
Och jag skickar vidare sådana här nya artikel. Som kanske Danny Taylor skrivit i Guardian. Du bara. Fan han har någonting. Frankovic.
Ja. Jag tror jag skrev efter 15 minuter bara. Vilken, för det var. Jag har ju suttit några gånger nu. Och så skriver jag till dig. För jag vet att du sitter och ser när de går. Och så skriver jag. Inga rapporter nu från Gamla Ullevi eller Tele2 eller vad det är. Och sen kan du ändå inte hålla dig från att du skriver lite, inte om matchen, men jag blev ändå sur när du skickade att fan vad de står och smörar alltid, skrev du, när matchen är klar så kommer en spelare till studion. Ja. Och vem det än är så smörar de så mycket för
ja,
det.
Ja, det är ju 2 som gör det. Det är Hasse Backe och Alexander Oxén.
Ja.
Man ska faktiskt kanske tänka på det nästa gång det är en sån här måndagsmatch. Det är det ju ofta någon av de 2 som är en expert då tillsammans med oftast Anna Bolin i den här studion som är vår inoplan. Och så kommer det alltid en spelare. Det var Jordan Larsson som kom dit.
Men ofta är det väl lite man of the match som kommer dit.
Jo, det blir det. Men Hasse Backe och Axel, de är så himla liksom. Höjer de här till skyarna som att det alltid är Maradona eller Messi som står bredvid dem. Ja, du är helt otrolig, Jordan Larsson. Du är helt otrolig.
Han var ju
bra. Du kan göra vad du vill med bollen.
Han var ju bra.
Ja, jag visst. Men det är alltid samma sak. Det är gulligt.
Hur som helst, det räckte med att du skrev så utan att du skrev vem det var. Gjorde mig sur. För du började genast fundera. Så här, vad troligt, vem kan ha tänka stått där? Ja. Kan det varit Jordan eller Tankovic igen? Så redan där var jag lite sur. Så började jag se matchen kanske vid 9:30 eller något. Och då kan jag se den i lugn och ro. Men jag har suttit så några kvällar och fått en del 0-0 matcher. Vart några av Blåvitts matcher. Jag tror både mot Malmö och Hammarby satt jag och såg dem i efterhand. Förvisso starka insatser i Göteborg. Men det kändes ju fint nu att få lite mål betalt. Efter att man sitter där och håller sig undan. Både Twitter och djungeltrumman.
Jag hade ju sett dagen innan. Jag ska återkomma till det lite mot slutet i denna podd. Jag har ju varit magsjuk i helgen. Du har också varit sjuk i helgen.
Ja, men det är lugnt nu.
Det ska vi inte prata om just nu. Men jag låg ju där febersjuk i söndags och såg på Kalmar Elfsborg. Kanske den tråkigaste matchen den här säsongen.
Ja.
Jäklar vad dålig det var. Alltså.
Ja.
Ja, om vi ska, så kontrasterna var ju enorma.
Jag fattar ju inte det om man bara ska fundera på det. För jag har sett Kalmar några gånger nu. Och det har varit rätt uppenbart att de har haft problem med målskytte. Va? Mm. Och El Kabir lämnar väl snart. Och han lämnar kanske med 0 gjorda mål. Mm. Men jag fattar inte. Och det kanske är taget beslut för att hans kropp inte riktigt orkar det. Men det är ju populärt att när spelare, duktiga spelare blir äldre så testar man. Kan de spela mittbackar också? Mm. Så har ju Kalmar gjort med Viktor Elm. Alltså den Viktor Elm som jag mindes saknas ju så oerhört mycket att kunna vara den löpande mittfältaren och fylla på som han var. Jag kanske har missat att hans kropp inte klarar det eller att de bedömer, men det känns lättare för dem att hitta ett hyfsat stabil mittback och få Viktor Elms kvaliteter på mittfältet och fylla på offensivt. Mm. Så tycker jag om det.
Det har du säkert en
poäng. Men vi hamnar hela tiden ifrån den här matchen som vi då sa var årets roligaste.
Ja, vi kanske ska göra. Vi kanske måste konstatera att det var det.
Men vem tycker du, vem blev du mest glad av att se på planen? Ja,
jag får väl ändå säga att det var Hasse Backes
det var Hasse Backe.
Stora favorit för dagen, nämligen Jordan Larsson.
Ja.
Den prestationen han gör då som leder fram till Totte Nymans mål, där han gör en Kure Hamrin, får man säga. Snurrar upp några gubbar på kanten och springer in och blir väl fälld. men bollen rullar ut till Totte som kan dunka upp det i nättaket. Det är ju en han har något i sitt fotarbete, Jordan Larsson, som jag alltid blir glad av. På små ytor. Han är väldigt snabb på små ytor.
Ja.
Och tar sig förbi och sådär, trixig liksom. Och så har han ändå en genombrottsstyrka och en dokumenterad fin vänsterfot.
Och ett självförtroende som gör att han försöker sig på en sån grej överhuvudtaget.
Han är väl 2 år i skytteligan nu efter Elinossi, va?
Ja, det bör han vara på 7 mål nu. Elinossi är uppe på 9, va? Mm. Till och med. Mm. Jag tyckte, alltså man ska ju inte, Norrköping såg ju ganska spetsiga ut, men alltså Isak Pettersson gör ju några otroliga räddningar. Mm. Och de har så många sätt att anfalla på. När de, liksom Tankovic hittar sina ytor fast de vet att han är farlig på dem. Men sen när Jeppe Andersen, som har blivit något av en personlig favorit den här våren för mig, fyller på, är han så jävla småmarkerad. Så känns de har så många offensiva sätt. Sen i och med att de gör det så blir de ju lite känsliga för omställningar. Och det blev ju några gånger. Det var härligt att se duellerna mellan Larsson och Odilon. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag satt och tänkte så om Odilon. Vad bra gjort Odilon. Och sen dåligt Odilon. Det liksom var så mycket åt båda håll. Han gjorde några otroligt fina grejer. Och ibland så går han så otroligt bryskt fram. Så att det hände grejer hela tiden. Och är det krystat att säga, det var väl inte Hawaii-fotboll. Men kan man säga att det var bra Hawaii-fotboll? Mm. Med tanke på att det böljande på ett sätt med klass.
Ja, det får man säga. Ja. Ja, vi är den som har missat, som lyssnar på oss första gången, så har vi ju gått ner oss lite grann i uttrycket Hawaii-fotboll. Och du har gjort efterforskningen och kontaktat folk på Hawaii.
Ja, på de olika öarna.
Ja, på de olika öarna. Och du har fått svar nu.
Så glad jag blev.
Ja, på högsta hönset.
Ja, på något sätt. Ja. Herr fotboll. Mm. Och han heter, det här är jävla hjälte alltså. Sergio Bolioli. Mm. Låter kanske som en italienare. Född i Uruguay. Uppväxt sen i USA. Men drog till Hawaii när han var ganska ung. Han skulle vara där i 6 månader och testa på att spela lite fotboll. Och har nu varit där i 33 år. Mm. Han var inte nöjd med hur ligasystemet fungerade. Drog igång en egen liga. Han och 7 polare. De 7 polarna orkar inte så mycket. Men han körde vidare. Och nu är han har tagit den här från några enstaka lag till att det nu finns lag från knatteålder upp till liksom veteranligor. Och han har utbildat mig då lite i fotbollssystemet på Hawaii. Som framförallt finns det ligor på de 4 stora öarna. Och han representerar då den största. Han är president för något som heter MISO, Major Island Soccer Organization, som jag tror är på ön Oahu. Mm. Och han säger då, apropå uttrycket Hawaii-fotboll, det känner han inte till, men han blev tipsad av, det var så jag fick kontakten med en svensk lyssnare som har varit och spelat på Hawaii, som kände till den med Sergio Bolioli. Och innan han berättade för honom hade han inte hört talas om det uttrycket. Och han svarade ja. Jag ser det här som absolut offensiv, alltså orättvist mot hur fotbollen är på Hawaii. Den är inte alls så ostrukturerad. Det är väldigt vanligt, Sergio Bolioli, att det kommer kanske europeer, utländska spelare hit och ska softa lite. Och sen hittar de på att de har lite meriter från lite här och var och har spelat i den och den ligan. För de tror att här kan jag gå in och valsa. Och de klarar sig nästan aldrig. De blir förvånade över hur hårt vi jobbar. Mm. Och sen skryter han lite om spelare från Hawaii som finns ute i bättre ligor. Bland annat en i Bundesliga bland annat. Och intressant det här, jag kände ju direkt att det här är en karaktär. Mm. Om det hade varit lite närmare till Honolulu så hade man kanske åkt. Mm. För det pågår då samtidigt en strid för att Hawaii, likt Gibraltar, ska kunna spela under egen flagg.
Just det.
Som han skriver då, Sergio, att Hawaii is illegally occupied by the US. Och de har då gjort påtryckningar till både FIFA och Oceaniens förbund om att de ska få delta i VM-kvalmatcher och så. Mm. Hawaii. Så långt har de ju inte kommit, men där finns ju någonting att följa, känner man ju direkt.
Det låter spännande.
Och att han var så jävla eldsjäl. Mm. Men ja, viktigaste var väl att han tyckte det var orättvist. Ja. Hawaii-fotbollen.
Då vet vi det. Vi ska vara lite passiva. Då kanske vi skulle kunna använda uttrycket Texas-fotboll. Det är nämligen så att vi fick mejl från en norsk lyssnare, vi har ganska många norska lyssnare, som först och främst konstaterade att han blev förvånad när han hörde att Hawaii-fotboll var någonting vi använde i Sverige. Han trodde att det bara var någonting som man använde i Norge.
Alltså det är frekvent förekommande i Norge?
Hawaii-fotboll är också akkurat i Norge.
Du ska vara försiktig.
Ja, så varför gjorde jag det? Jag skulle leka normer där, jag är jättedålig på sånt där. I alla fall, och sen så påminner han mig om att det faktiskt var så att uttrycket Texas används ganska ofta i norska språket. Alltså att man säger att någonting, det var kickel i Texas. Alltså någonting har gått vilt till. Påminner lite grann om Hawaii. att det är ryckigt, så om vi nu har det som definition av Hawaii, att det är ryckigt fram och tillbaka, böljande och sådär.
Men lite mer av en batalj.
Ja, lite så, lite stökigt så. Och då har man kommit fram till att det var någon gång då när televisionen introducerades för norrmännen och man började se rätt mycket filmer med lite västerninnehåll och sådär. Och Texas blev liksom lite, ja, det var skådeplatsen för det här lite grann.
Mm.
Så det blev det att man använder det. Så man skulle kunna säga, om det nu, för Texas är kanske inte lika offensiv då, om man säger att någonting är Texas. Är du med på det?
Ja, absolut.
Ja. Så då, precis som vi använder då ordet klenod här istället för anekdot. Det är ju speciellt. Så kanske vi, istället för Hawaii-fotboll framöver, så använder vi Texas.
Ja, alltså kanske jag kommer skicka något mejl till Dallas och Houston och frågar om de find this offensive. Och så kommer de säga att Texas-fotbollen är inte alls så här.
Houston, we got a problem.
Vad skulle vår Texas, Texas Johansson, tycka om? Tycker Texas,
han är glad alltså. Ja. Han vill utmärksamhet.
Spelade han Texas-fotboll?
Ja, lite. Då, kanske.
Ja. Han skadades ju mycket i alla fall. Det gör man kanske i Texas-fotbollen.
Ja. Ska vi säga då att vi gör det här avsnittet i samarbete med Alko. Och som vi vet då, efter att de Alko varit med här några veckor, det är den här tiden på året, så är det ju inte bara en massa härlig fotboll att titta på, utan det är också dags att tänka på att måla om huset om man har ett hus. Nu har Alko tagit fram en ny produkt, Solist, som ger ett perfekt resultat med lång hållbarhet med bara en strykning. På alko.se kan du lära dig mer om vad du bör tänka på när du målar om fasaden och hur du sparar tid under arbetet, så att du inte behöver missa någon av säsongens viktiga matcher.
Det här avsnittet också i samarbete med C-more, som visar alla säsongens matcher i Allsvenskan. Och till helgen spelas ju sista omgången innan sommaruppehållet i juni. Och omgången bjuder på två maffiaderbyn, AIK, Hammarby och Skånederbyt Helsingborg, Malmö. Övriga matcher den omgången är bland annat IFK Göteborg, Örebro och Elfsborg, Häcken. Och nu är det ju också bara 9 dagar kvar till VM i Frankrike. Mellan den 7 juni och 7 juli spelas 52 VM-matcher och samtliga kommer att visas på C More. Redan nu på fredag den 31 maj kan du se Sveriges VM-genrep mot Sydkorea. Sändningen på C More startar 18:30. Och på C More får man ju också massor av filmer, serier och innehåll för barnen. Man går in på cmore.se för att läsa mer. Kan väl skjuta till där att även fotbollen kan ju vara bra innehåll för barnen.
Jag tänkte kort här bara använda ett litet inslag som jag hörde på P1 igår, måndag, Kulturnytt. Där det handlade om att storstäderna i Sverige och kanske då en del myndigheter, ska man säga, hatar natten.
Och nattlivet.
Och nattlivet. Och nattlivet är hotat då. Alltså boende klagar allt oftare i storstäderna över att det är högt och att det är stökigt. Och vi har läst om Kägelbanan, en gammal klassiker i Stockholms uteliv Finn, där jag har varit på konsert.
Jag med.
Som hotas att stänga för att grannar har gått ihop och klagat. Vi har The Base och Strand som också hotas. Vi har även här i Göteborg där det har varit en del upprop för att stänga vissa delar av städerna helt enkelt. För att det är för stökigt.
Och många av oss tycker väl då helt enkelt att ett levande nattliv är väldigt viktigt för en stad. Och om man bosätter sig nära The Base Strand så annars får man bosätta sig någon annanstans.
Lite så.
Om man tycker det är så jobbigt.
Och så var det då ett inslag som handlade om det här, där det är ett par olika personer som pratar om att i andra städer i Europa så finns det vad man kan säga nattborgmästare.
Det är en fin titel.
Ja, alltså personer som blir framvalda för att representera de som vill att det ska finnas ett levande nattliv och som då jobbar gentemot byråkrater och politiker och sådär för att man ska ha en bra dialog och så. Och så var det ett par olika personer som uttalade så här. När jag satt och lyssnade på det här hela tiden så tänkte jag på fotboll. Jag tänker, vi spelar upp ett litet klipp här. Då är det alltså Joppe Pilgren. Det känner du igen, namnet?
Ja, jag gissar att det inte kan finnas många Joppe Pilgren. Det är gamla docenternas sångaren då.
Så är det. Han pratade
bakom mina solglasögon och så vidare.
I egenskap av att han är någon slags representant för riksorganisationen Svensk Live heter den. Där de då brinner just för den här frågan för tillfället. Så vi spelar upp lite klipp här och hör vad han säger.
Synen på klubbar som att det är någon form av kulturell verksamhet, att det finns en avsaknad av det i Sverige. Så jag tror att man behöver, alltså nattborgmästare, stadsplanering, konstruktiva lösningar, titta på hur har man gjort i andra länder för att lära oss mer och också att politiker och tjänstemän behöver lära sig väldigt mycket mer för att först få förståelse men också för att sen kunna göra konstruktiva lösningar.
Ja, jag förstår tror jag vart du är på väg.
Ja, men det var lite så rakt igenom, det var ett klipp som, eller ett litet inslag då från P1 som var det kanske 5 minuter. Hela tiden man hade kunnat byta ut det här liksom nattlivet mot fotbollen i Sverige just nu.
Mot en läktare kanske.
Mot en läktare, precis. För det är precis samma sak och det pratas om att det är liksom en underground-rörelse som slåss för förståelse och acceptans och politiker som inte ens tittar åt ens håll. Man blir inte lyssnad på, upplever man. Man blir inte förstådd. Och det har varit en debatt nu då som vi inte har tagit upp här så himla mycket i podden de senaste veckorna. Väldigt många andra har ju varit väldigt högljudda och gjort bra saker journalistiskt och sådär och ställt poliser och så mot väggen och undrat vad fan det är som pågår liksom. För den svenska supporterkulturen är ju under hot då med både vad det gäller bengaler, ännu mer nästan tifo nu då. För att, och där kan man ju då hävda så att förstår man inte att detta är en del av kulturen? Detta är ju någonting som engagerar. Vi har ju pratat om det här liksom, hur folk har valt syslöjd i skolan för att man ska kunna lära sig att sy en flagga till ett tifo. Och när jag lyssnade på det här, det var så himla så, fan det är precis likadant liksom. Man får ingen förståelse, man får inte någon att lyssna riktigt på vad man vill åstadkomma. Och den här dialogen som alltid det har pratats om de senaste åren, att den har varit så bra. Så här, SEF har gått in och hjälpt till och medlat ibland mellan SFSU och polisen i vissa fall och politiker i andra fall och sådär. Den är ju helt död nu, framstår det som.
Ja, eller upptrissad på en obehaglig nivå med polarisering. Joppe Pilgren säger ju här i ditt lilla inslag så säger han politiker och tjänstemän behöver lära sig väldigt mycket mer för att först få förståelse för att kunna göra konstruktiva lösningar. Och den går ju att översätta ganska väl. Det här började ju då med det här försöket uppe i Sundsvall då. Och först var det mycket fokus på de här så kallade overhead-flaggorna som skulle kunna ses som ett brottsverktyg. Alltså allt det här grundar sig från början då, om jag har förstått, i polisens jakt på pyroteknik. Och att en flagga på så sätt skulle kunna vara ett brottsverktyg för att dölja och liknande. Sen fortsätter det med visiteringar. Och det har varit också det allmänna klimatet kanske med det här. Vi har sett några filmer som har lagts ut på poliser har uttryckt sig eller om man gått fram och vad som har stått i proportion. Och det senaste som kom nu då som man kunde läsa om i olika medier igår var ju lite riktningslinjer som kändes rätt oroande faktiskt. Det var ju bland annat, nu tar jag från minnet, men skulle vara, de talade om rejäla publikreduceringar vid förekomst av pyroteknik då. Och att arrangör, alltså gissa klubbens evenemangsansvarig eller säkeransvarig, kan alltså anmälas om det blir störningar av ordning. Det vill säga alltså personer som vi känner och vet att de gör ett jättejobb eftersom de står som ansvarig. Och som jag kanske tyckte var mest allvarligt, att de öppnade för att egna vakter då ska kunna direkt handgripligen gå in och stoppa pyroteknik, vilket låter farligt av många anledningar. Jag tänkte väl att det kändes som att det lite lugnade ner sig för någon vecka sedan och det pratades om dialog och man tänkte kanske att polisen skulle göra lite självrannsakan och känna att, för jag gissar att de underskattat kraften som fanns supportrar emellan mot det här. Jag tror inte det var någon slump att de började just i Sundsvall till exempel med en liten testballong där det inte var som mest hett.
Ska vi ändå gå tillbaka ytterligare från Sundsvallmatch, ytterligare ett steg? För det känns som att det var Svenska Cupen-matchen på Bravida mellan Blåvitt och
Gais.
Gais, precis.
Den spelades ju på Bravida.
Där, som var inleddes precis andra halvlek.
Ja, den är ju före Allsvenskan, precis.
Precis, och där känns det som att där var det poliser med mandat som satt sig ner och sa att det är för svårt att identifiera de här, nu jävlar måste vi gå hårt åt detta. Och så, det är bara, vi spekulerar ju nu.
Ja, det är möjligt att ha skrivits en sån text, i så fall ber jag om ursäkt att jag läst den, om det finns en koppling dit. För jag har ju undrat eftersom, alltså varför just nu har jag tänkt då. För,
när skedde den här liksom ändringen polis
var ju inte, polis var ju inte för pyroteknik förra året heller så att säga, men det sker en enorm offensiv just nu. Varför då? Och den enda liksom incident jag kunde komma att tänka på var just den avbrutna matchen då mellan IFK Göteborg och Gais, där bland annat sköts raketer. Och om det fanns en koppling den emellan till det som man sen såg, den här plötsliga offensiven. Det kanske någon har skrivit om redan och någon har sagt det. Jag har missat det i så fall. Men jag kan inte komma på någon annan tydlig incident så som skulle ha varit, som skulle ha lett till något sånt här beslut från polisens sida. Men jag trodde som sagt kanske för någon vecka sedan att de skulle kanske kunna, att skulle lugna sig lite, att det fanns en sån möjlighet. Men nu med det här senaste som kom så känns det jätteoroande. Och det finns kanske lite anledning till självkritik från vår sida. Vi har ju inte pratat mycket om det här. Och det har väl varit lite för att vi som vanligt...
Fast jag skulle säga så, det har varit medvetet val av oss. Får jag ändå säga. Det har inte varit så att vi har bara... Det är ingen stor grej i detta. Nej, jag har hela tiden känt att detta är en jättestor grej.
Ja, självklart. Och om man håller utkik i tidningen det här året så kan det säkert komma... Jag menar, allt sägs inte i podden så att säga. Mm. Men vad jag menar är kanske att vi blir lite väl rädda för att tycka något som alla andra tycker i någon annan podd. Ja. Ja, men då kan man lyssna på 352 eller någonting istället. Men ibland kanske det är så pass viktigt ändå att säga det förväntade. Mm. Även om man tycker att det säger ju så många andra också. Så kanske det här är en så pass stor fråga. Lite dit kom jag igår ändå, jag kände. För jag tror att det blir en skärningspunkt också. För det man också ser i några av polisens uttalanden här igår. Nu läste jag dels läste jag på Expressen och jag läste också i Fotboll Stockholm tror jag. Mm. Och när man såg polisuttalanden där så upplever man hur, det var också en jurist som uttalade sig. Att de gör sig lite till språkrör för den, inom citationstecken, vanliga supporten. Uh-huh. Säger ju så här, vi vill att så många som möjligt ska kunna gå och se på fotboll. Och jag är ju verkligen emot, jag menar min mamma var polis. Jag är verkligen emot något slentriansnuthat. Vill verkligen inte bidra till det. Men det blir ju nästan konsekvensen och att det blir som en liten krutdurk här. Mm. Och oavsett om de skulle backa nu och att det skulle lugna ner sig och att det blir så att säga slarvigt uttryckt bra igen, så är det ju ett förtroendetapp som kommer ta väldigt lång tid från supportrars sida mot polisen att kunna reparera igen. Mm. Och det potentiellt är det ju farligt då till och med. Men jag tror just att alltså den här slarvigt uttryckt vanliga supporten som kanske sitter på sitt plats, som inte så att säga är under attack, att de tar för givet att de ska tycka att det här vill vi alla få bort. Mm. Jag är ju heller ingen, jag är inte särskilt förtjust i bengaler, men jag tar väl det, det får ingå på köpet i levande läktarkulturen. Jag vet att det är viktigt för andra och för mig är det en ganska liten fråga jämfört med en del andra inom svensk fotboll. Mm. Jag älskar inte bengaler, jag kan till och med sitta och tycka att det är trist när det matcher stoppas på grund av rök och sådär. Mm. Men det får ingå i den här levande, jag får köpa det liksom så. Men nu liksom vill man ju visa nästan då att man tar för givet att folk som sitter på sitt plats, de har ju en jätteviktig roll här att spela kanske.
Ja. Att basera någonting på magkänsla är aldrig bra, det ska man ju inte kanske göra för ofta, men det känns ju som, känns som att den vanliga sittande supporten har ändå allt mer dragit sig åt den stående tifo-bengal-supporten i den här frågan. Man känner, nej, fan, hellre det här, att det blir lite bränningar ibland, än att det blir helt tyst på läktaren. För det är det jag också har känt de senaste dagarna, att jag behövde ha de här två veckorna, liksom, när det har surats runt och man har läst och man har lyssnat, och för att komma fram till att nu så känner jag verkligen att nu är det ju på riktigt, alltså nu är det ju så att svenska supporterkulturen är under hot på riktigt, precis som nattklubbsägarna och kulturfolket som lever efter solens har gått ner, att de känner att de är under hot. Precis så känner ju svenska fotbollssupporter nu, och jag förstår det nu för första gången på riktigt, liksom, att fan, detta börjar få följder. Om man läser hur polisen kommunicerar och hur de anser att saker ska förändras. Detta är inte bra alltså. Det är ett kritiskt läge.
Jag tyckte att Björn i 352-podden hade ett bra instick i den här frågan i deras senaste avsnitt. Han sa att det är väldigt viktigt också att förstå att alltså det är klart att det finns folk som inte gillar bengaler. Mm. Och det är jätteviktigt att folk som inte gillar bengaler tillåts tycka så. Mm. Att det inte blir liksom att man pekar finger åt dem och att det blir en elitism, att så här ska supportkultur vara.
Precis.
Och att det också kan finnas kanske inte en tyst majoritet, men en del kanske som inte tycker att det är så härligt att ställa sig upp och säga att bengaler är skit, för man kanske är lite rädd för att få en massa skit då. Mm. För man vet att det ska man kanske inte tycka. Så det är jätteviktigt att man kan hålla de tankarna i huvudet, och även när det gäller polisen. Att för man får inte bli fartblind där heller. Om man ser, liksom ser, varit, om man ser något exempel med att här gör en polis så, ja, det är för jävligt. Mm. Så kanske man ändå får, är det för jävligt eller är det en rimlig proportion?
Ja.
Att det är lätt att bli fartblind åt båda hållen, det måste man också klara av samtidigt.
Nej, precis.
Kanske lite därför man har varit i stunden lite rädd för att tycka när man är irriterad. Så.
Ja, men det är ju på något sätt...
Erik Berg måste också få tycka samtidigt att han tycker att tonen kan vara problematisk på en fotbollsläktare,
ja,
utan att folk tycker att det är ett jävla tönteri.
Att det blir ett jävla raljerande. Man måste ju respektera det. Det är ju ändå... Ja, det är ju faktiskt så. Men i allt det här så kan man också då säga, precis då som nattklubbsfolket, om vi får vara så journaliserande och uttrycka oss på det sättet, nattklubbsfolk, de är ute efter nattborgmästare, att de vill ha det, så har ju...
Vi har ju det.
Vi har en idrottsminister med ansvar för idrottsfrågor, Amanda Lind, som har konsekvent duckat intervjuförfrågningar från reportrar i de senaste veckorna. Det är, tycker jag, det är för jävla dåligt alltså. För detta berör så, det är inte bara 2-3 tusen som liksom verkligen brinner för det här, utan det är en folkrörelse liksom. Och det är generationer som berörs av det här. Alltså, och det är ju liksom hur läktarna har lyckats fånga upp olika typer av personer som kanske hade varit sysslat med andra saker som har varit mycket mer förödande för svensk samhälle. Som hittar en plats där och som hittar en gemenskap och som gör oftast bra saker. Vad fan ska de ta vägen om bara polis och politiker helt blundar för vad de har att säga eller vad de vill? Jag tycker att Amanda Lind borde skämmas faktiskt.
Ja, men nu har vi ju liksom Mats Enqvist som känns som kämpar lite förtvivlat just nu. Han är ju slarvigt uttryckt kanske en rätt populär i supporterkretsar för att han har tagit supporterkultur på allvar och även relation till klubbarna och så. Och även när man ser hur klubbarnas anställda uttalar sig så är ju de inte... Alltså de hamnar ju kläm också efter de här polisens direktiv som kommer. Men jag saknar ju också, även om det här är SEF som ofta får prata, så är det ändå, vi har ju ett svenskt fotbollförbund. Jag saknar ju lite grann vår ordförande i debatten. Vad tycker han, Karl-Erik Nilsson, om den här situationen som är just nu? Eller är han för upptagen med UEFA-personer?
Som Olof Lund brukar säga, han åker limousin.
Ja, det får han göra liksom, om man vill. Man
vad fan sysslar Karl-Erik med? Är han bara med Seferin nu och kryssar runt mellan olika bjudningar i europeiska städer? Och det är inte bra alltså.
Nu har vi en omgång kvar att spela och det är ju två ganska på förhand uppmärksammade matcher med ett Skånederby och ett Stockholmsderby. Och med det som kommer i veckan, nu har man lite gått till match de senaste gångerna och efteråt känt att, eller innan så har man känt att lite oro i magen sådär för att det blir så polariserat och upptrissat att så här, vad kan komma att hända nu? För folk blir argare och argare och upplever att de inte blir tagna på allvar. Och framförallt spännande framöver, för nu kommer det sen ett uppehåll och det ska bli spännande att se vad som händer där och reaktionerna blir när serien sätts igång igen. För så här, vad var det som hände den här våren egentligen? Ja, det får väl vi gå ut och ta reda på.
Jag har du hade en Beatles helg för någon månad sedan som vi resulterade i ett snack här i podden om Beatles och lite olika ingångar som kunde leda oss in i fotbollens värld och så. Jag har haft en Muhammad Ali helg.
Det har du.
Där jag har sett bland annat på HBO 2-delars dokumentär. Så, 1 timme och 20 minuter på avsnitt om Muhammad Alis karriär får man säga. Framförallt så handlar det om boxaren Muhammad Ali, även om det givetvis inte går att undgå att berätta om aktivisten och den snackige och
ikonen
och efter karriären, livet och sådär. Och så har jag också läst om Dave Remnick, som jag ofta har pratat om här, alltså chefredaktören på The New Yorker. Han skrev ju kanske den som är den bästa biografin om Muhammad Ali. Så har jag helt enkelt fastnat i framförallt en sak då med Muhammad Ali, som ju dog för 2016. Det är faktiskt den 3 juni, så på måndag nästa vecka så är det 3 år sedan han dog. Och fastnat i en sak, det är nämligen hans... Det är ju nästan det mesta återkommande i den här podden. Det är ju liksom drivkraften. Men varför fortsatte han att boxas så länge när han visste att han hade tagit stryk Det finns ju någonting där.
Mm.
Han var, och det säger han ofta, och det, på den tiden då, när han höll ju på och han hade vunnit. Han var redan historisk när han var typ 32 eller 33 år gammal.
Minst sagt.
Då hade han boxat på alltså, toppen i 10 år i alla fall. Han hade en viss avstängning också. Han portades för att han vägrade åka till Vietnam och strida där.
Alltså 1960 tar han väl OS-guld. Och 81 går han sista proffsmatchen. Ja. Det är ju en extremt lång karriär. Sen finns det ju lite, han gjorde lite grejer däremellan.
Ja.
Men för att vara i en sån sport.
Så är det ju. Och det har ju funnits folk som har räknat ut hur många slag han fick ta emot under sina år som boxare. Man tror att det är drygt 200 000 slag. Och som alla vet så drabbades han ju sedan då av Parkinson. Vilket då många forskare och läkare menar kan härledas till att man har fått slag i huvudet. Man kommer ihåg hur det såg ut på Atlanta när han fick tända den olympiska elden.
Ja.
Hans darrande hand och sådär. Och det var ju då en konsekvens av Parkinson givetvis.
Han hade väl också sannoliken inte boxningsanalytiker nummer ett, men han hade väl ofta som taktik att låta motståndaren slå.
Ja, det var lite det.
För att trötta ut.
Ja, precis. Och det är faktiskt, jag tror att det var Rumble in the Jungle 74, en av de klassiska matcherna. Han skulle möta George Foreman.
Dåvarande Sair.
Ja, precis. Ja. Och Foreman var ju känd som en jävla slugger som inte gick så många ronder. Han brukade gå på liksom knock direkt. Och Alis taktik var ju då att jag ska bara ställa mig mot liksom repen. Ta emot slag de första ronderna.
Njurslag.
Ja, precis. Och sen så går jag in och dunkar till honom. Och lyckades ju den gången. Och då hade han ju redan börjat komma upp i åldern lite grann. Och kände att ska jag förlänga min karriär så kanske är det min taktik. Även om jag möter lite sämre boxare än Foreman. Så ställer jag mig, tar emot rätt mycket stryk. Första 2, 3, 4 ronderna. Och sen så är de trötta. Och då kan jag bara gå in och knocka dem. Och det gör han. Vilket gör också att han börjar ta emot betydligt fler slag. Än vad han hade under sina första år i karriären. Men det här är ju intressant då. För att han säger när han är någonstans i 33-34 års åldern. Att då går han ut på en presskonferens. Säger nu lägger jag av. Det är inte värt det längre. Liksom. Man måste försöka kunna njuta av livet och sådär. Jag har redan blivit odödlig. Jag är the greatest som han har sagt. Han hade ju den stora truten så på många sätt. Men sen så kan han inte hålla sig. Han kommer tillbaka gång på gång på gång. Och man ser i den här dokumentären, vilket även om man läser Remnicks otroligt fina bok, så kan man inte se de rörliga bilderna. Men man ser ju att han blir slöa för att han var så himla liksom rapp i käften. När han var yngre, alltså intervjuer och sådär, han är otrolig entertainer.
Slagkraftig dubbelbemärkelse.
Ja, otrolig entertainer alltså. Och gick verkligen genom rutan när han satt i de olika amerikanska talkshows. Men mot slutet där, den sista åren, så han blir slöare och slöare när han pratar redan
och,
då.
Och nu menar du mot slutet av hans karriär, ja, inte precis. Mot slutet av hans liv.
Mot slutet av hans karriär. Mm. Och så går han upp då, när han 1981, som är den sista matchen. Då vill han, då pratar han så mycket om det här. Varför gör du detta, Mohammed? Varför ska du liksom, varför ska du utsätta dig för de här slagen? Bara, jag vill bli odödlig. Och han var ju redan odödlig, det var det som var grejen. Men han vill bli odödlig på så sätt att han skulle bli den första genom tiderna som lyckades ta tillbaka VM-titeln i tungvikt 4 gånger. Han lyckas 3 gånger, det fortfarande ingen som har lyckats med det.
Som utmanare liksom.
Ja, för gör jag 4 gånger så kommer det aldrig hända. Ja. Inte ens 200 år fram i tiden så kommer det ha hänt. Ja. 3, var han kanske lite rädd så att någon skulle kunna göra det.
Man kan säga att mästarbältarna i boxning är en snårigare djungel än Danmarks uppflyttningssystem. Det är inte lätt att hålla reda på.
Nej, det är lite lurigt faktiskt. Ja, alltså. Man får liksom, ja du får en returmatch där och så.
Ja,
och man
vet det här bältet har han nu. Ja, det betyder att han kan sen möta honom.
Ja, precis. Nej, men så det var ju inte kanske, det var ju det som drev honom var ju kanske, man, det finns ju givetvis många olika saker där, men det var ju liksom kampen om att bli odödlig, vilket är en jävligt speciell drivkraft som inte alla kan ha, för det är väldigt många som är ens nära att ha chansen att bli odödliga. Men han var ju redan det, men ville bli ännu mer odödlig. Det finns en besatthet
ja,
i det,
ja.
Som är ju, den är ju otroligt destruktiv, framförallt om man sysslar med boxning.
Ja, man skulle ju då 1981 vilja sagt till Muhammad Ali att du är så odödlig som en idrottare någonsin kan vara.
Mm.
Du har gjort så himla mycket både i ringen och utanför. Det är uppenbart att din kropp har tagit stryk. Gå inte den här matchen.
Ja.
Du har gjort mer än nog.
Mm.
Men han går upp ändå och han torskar väl den här? så är det matchen, va?
Ja, så är det ju. Men det pratades redan liksom när han slog i, jag tror det var 71, Madison Square Garden, slog Joe Frazier. Där snackades redan om att, vad har du mer att bevisa efter att du vunnit det här? Hela tiden frågan, vad har du mer att bevisa? Du har bevisat allt som behövs att bevisa.
Mm.
Men han ville bara hela tiden mer och mer. Och pengar kanske givetvis. Han, liksom, han var ju extremt dålig på att lägga undan pengar och spenderade pengar till höger och vänster. Och levde liksom ett liv som kanske inte var så bra för hans plånbok. Visst, pengar kanske betyder någonting. Han fick ju jävligt mycket pengar för varje fight som han ställde upp i.
Ja.
En annan intressant sak med drivkraften. För den andra sidan då, vi har boxaren Muhammad Ali. Sen så har vi då aktivisten Muhammad Ali.
Ja.
Och går tillbaka till 1960 som är hans genombrott så. Där han vinner OS-guld i Rom. Flyger tillbaka till Kentucky. Där han kommer ifrån. Och så tänker han då själv. Att han skrev han själv i sin usla självbiografi.
Ja, det finns, han har skrivit den själv.
Han har skrivit den. Och han har sagt det. Och han säger också i den här HBO-dokumentären.
Hyss och allvar med Muhammad Ali.
Lite så. Framstår det. Jag har inte läst den. Men jag har förstått att den ska vara väldigt svag. Alltså.
Ja.
Och där, och likaså i den här HBO-dokumentären, så pratar han om en incident då, 1960, som fick honom att liksom vakna upp inför vad som behövdes göra för svarta i USA. Det var då att han menar att han kommer tillbaka till Kentucky, går in på en diner, hans lokala diner där han hade varit mycket när han var yngre. Kommer fram och tänker, nu är jag kung liksom. Nu ska jag inte behöva betala för min kaffe här. Nu ska jag få en bit paj utan att betala. Kommer fram till countern och så säger kvinnan som står där, we don't serve. Och då tänker jag, fan, ska man aldrig liksom komma undan här? Alltså? Även om jag har vunnit OS-guld. Och man ska komma ihåg att OS-guldet, när han vinner guldmedaljen där, till höger om honom på andra platsen så är det en sovjet. Och till vänster om honom på tredje platsen så är det, tror jag, en polack.
Mm.
Kalla krig, alltså där, vad har jag gjort för USA?
Politisk triumf för USA.
Det får man ändå säga att det var. Man får inte ens det där. Och då menar han att detta vaknar upp. Och sen så blir han ju polar med Malcolm X och senare med Martin Luther King och sådär. Och engagerar sig väldigt mycket. Vilket är jättebra på många sätt. Men det allt tyder på att det här inte har hänt. Just den här, detta är en påhittad.
Incidenten
det
på
har Diner. Hänt, fast inte just den här specifika grejen. Givetvis har det hänt många gånger i Muhammad Alis liv att han har blivit diskriminerad på grund av sin hudfärg.
Ja. Men just det här att just han gick här, in och beställde en paj och inte blev serverad.
Det verkar som att han var inte ens i Kentucky när det här hände. När han påstod att det hände. Och det tar David Remnick upp i sin bok och sådär också.
Mm.
Men det är ju en drivkraft.
Det är ganska bra gjort av David Remnick att han tar upp den. Mm. Att, för det är precis som du säger, han måste ju ha upplevt diskriminering väldigt ofta. Exakt. Och särskilt kanske under sin uppväxt. Men att orka vara den som säger att just det här har inte hänt är ju jobbigt som journalist att vara den. Och det tar ju inte, det tar ju inte heder och ära av Muhammad Ali för det, att just den är påhittad. För som säger, den skulle kunna ha hänt. Det kanske till och med har hänt, bara inte precis så. Men det är jobbigt att vara den journalisten som är där, och särskilt kanske om man är vit journalist också.
Ja, men det som gör, alltså den här lilla anekdoten då, eller bevisföringen, att det inte riktigt kanske verkar stämma, det gör ju bara att Muhammad Ali blir mer mänsklig.
Mm.
Det är ju det som egentligen är följden av att läsa det här. Vilket gör att man gillar honom ännu mer kanske.
Mm.
Ja, nej, så det var min lilla Muhammad Ali-utläggning där.
Ja, jag tänker ju på det här med, det här är förstås en extrem situation när han ska upp i sin match där 81, när kroppen och huvudet är på upphällningen och att han verkligen inte borde göra det i jakt på, som han sa då, att bli odödlig.
Mm.
Det här ser vi ju alltså varje vecka i idrotten. Inte på det här extrema nivån med den här, alltså nästan jordens kändaste människa som ska upp i en sista fight. Men idrottare som inte lyssnar på sin kropp och som riskerar saker för inom sina små världar bli odödlig.
Mm.
Alltså bara nu så har vi ju i VM-truppen så har vi ju Hanna Glas. Vi har ett samtal med henne i vårt nya nummer. Efter hennes tredje korsbandsskada så sa en läkare till henne att det är bäst att du slutar med fotboll.
Mm.
För att det finns stor risk att dina knän kommer påverka dig på ett dåligt sätt även efter karriären. Men hon tar sig tillbaka och blir frisk nog och spelar nu och ska spela VM. Med vetskapen om att det här kanske hon kommer att få lida av.
Mm.
Och kanske när hon lägger av att hennes knän kommer vara dåliga. Det vet hon liksom att det ligger i vågskålen.
Mm.
Men alltså hon tänker ju inte termer att hon ska bli odödlig. Men hon tänker ju att jag har kvar att nå en jättestor framgång som jag tror att jag har i mig. Både som enskild spelare och som en del av en grupp, det vill säga Sveriges landslag. Så jag tar den risken.
Mm.
Jag menar, sådana grejer ser vi ju hela tiden. Det var Filip Haglund som satt i Lunds podd och berättade att han en säsong åt Voltaren varje dag. Mm. Det vet ju Filip Haglund att det är inte bra. Mm. Det kan inte vara bra att äta Voltaren varje dag. Nej. Men han gör det ändå, så att säga. Och jag vet inte om han tänkte att han skulle bli odödlig i Uppsala, Filip Haglund. Men att liksom, de vet ju ofta om det, att det ligger i vågskålen. Mm. Och ändå så tar väldigt många beslutet att köra vidare. Och sen kanske man, jag vet inte, hade ju varit så himla intressant att få sitta ner med den här motocross-legendaren som jag pratat om i något avsnitt, Håkan Karla Karlqvist, som gick bort här för något år sedan eller två. Som ju var extremt sargad så, i sin kropp efter ett extremt tufft liv på cykeln. Det slet så mycket på honom så att han var idrottsinvalid mer eller mindre. Jag skrev ju brev till honom för jag ville åka intervjua honom, men jag hörde ingenting. Han gick mer eller mindre under jorden. Det var ju han också som, när någon var porträtterade honom och han berättade om alla sina skador och hur hårt han, när råkade se skärmsläckaren, kommer du ihåg vad det stod där? Kämpa mer, eller kämpa hårdare. Att det hade varit kul, men intressant och verkligen grotta ner sig. Han blev ju en legendar. Han var ju otroligt framgångsrik som motocrossförare. Men om han efteråt satt och tänkte att hade han gjort samma val igen? Mm. Det är lätt att säga nej, men det kanske han hade gjort. Ja. Jag vet inte, Karla snackade inte så mycket. Men idrottare gör ju sådana val hela tiden. Ja. Som Muhammad Ali gjorde där, fast kanske en lite på mindre skala. Sådär.
Ja.
Och förstås finns ju alltid risken när man blir osäker på sin kropp. Klarar jag detta i jakt på ära och berömmelse, pengar, titlar eller att bli odödlig, finns ju alltid risken att man tar till fusk. Och då ligger ju dopningen nära till hands. Och där har vi Lance Armstrong som kanske främsta exemplet.
Ja, precis. Och jag läste en text där i, det var i Guardian häromdagen nu bara, som tog upp lite grann Armstrong. Och Armstrong har ju gett sig ut på en liten ny turné sådär nu, där han försöker på något sätt be om lite förlåtelse, eller framförallt kanske förståelse varför han fuskar. För det har han ju erkänt att han gjorde nu, men han menar hela tiden att alla andra gjorde det. Så varför skulle inte jag göra det om alla andra gjorde det? Det är bara jag som blivit fälld. Och han går i den här kampen om att han ska få tillbaka sina titlar då, som han har tagits ifrån.
NBC var väl som sände den här intervjun. Armstrong säger ju att han ångrar sig väl inte?
Nej.
Som jag fattade om jag läste texten rätt, alltså för, och i någon slags mening om att han var mer ett offer för en sjuk sport. Han har något citat där att om jag hade med mig knivar så hade de andra med sig pistoler. Mm. Och då var jag tvungen att gå till the gun store, att säga att det var mer omgivningen, det vill säga en sjuk cykelsport, som pushade honom och drev honom till det här. Men det lämnar ju en liten bitter eftersmak, för det känns ju inte som man på riktigt ber om förlåtelse. Vilket idrotten, alltså mediedramaturgin i idrotten, är ganska svaga, och särskilt i USA, för när någon ställer sig på knä och ber om förlåtelse. Mm. För det är en bra story, att kan han, liksom, kan vi låta den här killen få flyga igen?
Ja.
Men det är väl att man inte riktigt känner, det känns mer som han är där för att förbättra sitt rykte.
Ja.
Att det är image rehab snarare än att han verkligen ångrar sig och ser vidden av vad han har gjort. Man ska komma ihåg att om man behöver påminna om det, så är han inte bara en cyklist som vann, hur många då? 7 Tour de France. Utan det var ju så otroligt bra story, särskilt kanske för amerikaner, med att ta sig tillbaka från cancer, bli så stor förebild för många, även cancerpatienter och barn.
Mm.
Alltså det fanns så oerhört mycket mer i hans pott.
Armstrong armbandet.
Ja.
Det minns du, det gula.
Ja, absolut.
Som alla hade under något år, känns
det. Ja, så, alltså han var så mycket mer än någon som bara var fantastisk på att cykla och blev beundrad av väldigt många andra anledningar.
Mm.
Det gjorde i hans fall otroligt mycket högre liksom än många andra som kanske bara har fuskat och åkt dit. Och det har ju blivit redan lite kritiserad, har jag sett, den här intervjun. Var det Richard Williams, Mats Olssons polare, som skrev i Guardian?
Ja, precis. Det är den texten jag tänker på här. Och han avslutar faktiskt, Richard Williams, jag kan läsa upp precis hur han avslutar sin lilla text. But if you're looking for real redemption, Lance, rather than mere image rehab, there might be a third way. Just shut up. Perhaps do something genuinely good, quietly, then you might stand a chance.
Mm.
Alltså, bara vara tyst, Lance. Gör någonting genuint.
Gör någonting, handla istället för att prata.
Precis.
Ja, om du tyckte den var tuff, så såg jag igår USA Today en krönika skriven av Christine Brennan. Det är något av det hårdaste jag läst, Anders. Alltså.
Mm.
Rubriken till den här krönikan är NBC Sports should not air interview with Lance Armstrong, a paria and cheater. Jag ska läsa starten på den här. Det här är vad jag kallar en hård kolumn. Så här skriver Christine Brennan. Lance Armstrong is talking again. Oh, lucky us. He says he wouldn't change a thing about the doping that made him the most notorious cheater in sports history. But then says, I mean, I would. And start explaining the lessons he has learned and blah, 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 blah. Here's a lesson I wish Armstrong would learn. Go away, then stay away. No more interviews, no more public appearances. You're a pariah, you're an embarrassment, you're a drug cheat, you're a farce. You not only deceived millions of sports fans, you duped the people who trusted you, relied on you, even needed you, cancer victims, cancer survivors, and their families. The shame attached to your name is eternal. In 100 years, when kids are studying American cultural history, they'll talk about you the way they'll talk about Richard Nixon. That sounds ridiculous, but it's guaranteed. You were not just a sports hero. You were a national icon, outgrowing sports and bringing your remarkable story of survival and triumph into our hospitals and shopping malls and schools.
Tufft.
Ja.
Ja, det finns ett hat i den texten.
Ja, ja, där ligger Kroneman i lä.
Ja, det gör.
Christine Brennan. Ja, det finns ett hat i det. Ja. Och de tycker att ge inte honom den här plattformen för att han ska bygga sitt varumärke upp igen.
Mm.
Låt han inte vara med, tycker de. Mm. Det blir spännande när det blir så där.
Ja. Avsluta med att säga, jag tror inte jag sa vad boken som David Remnick, som jag har pratat så varmt om, titeln på den. Det är King of the World. Den finns faktiskt översatt till svenska också för den som är sugen på att läsa mer om detta.
Trots att du hade då, som du sa, en Muhammad Ali-helg, så hann du även med att vara i Danmark med mig och med hela jobbet, hela firman, det vill säga Offside, men även tidningarna Filter och Skriva. Där vi hade det väldigt trevligt. Utbildningsresa slash lite nöjesresa nästan. Vi gjorde lite studiebesök hos en del danska medier. Och samma dag som vi stack, det vill säga lördags.
Från... Det var då jag började bli riktigt dålig.
Ja, ja, det var du. Tyckte du det var fint av mig när jag hjälpte dig hem lite på fredagkvällen?
Ja, absolut.
Ja.
Ja. Jag cyklade igenom Köpenhamnsnatten när jag mådde riktigt dåligt.
Ja, men jag såg till liksom att du hade det du behövde. Och, ja. Sen la jag mig på soffan och smällde i mig en påse chips fem minuter.
Jag mådde alltså så jävla illa och hörde hur det prasslade. Det var så en jäkla frekvens mellan handen och chipspåsen. Prasslet där. Jag tänkte, det var det snabbaste jag har varit med om. Alltså.
Ja.
Mörk stund också på ditt sätt.
Vet du vad jag gjorde samtidigt som jag låg och jag såg på allsvenska highlights? Och så gick påsen.
Ja.
Samma dag som vi lämnade Köpenhamn så spelade FCK, FC Köpenhamn, som redan var klara ligamästare, mot Nordsjälland, FC Nordsjälland. Och FC Nordsjälland vann den matchen, jag tror med 3-1. Och det passade bra då, för att jag hade precis köpt på mig lite danska tidningar och magasin. Och det här skulle jag vilja ge som ett tips. Vi får ju ibland mejl från unga lyssnare och läsare som drömmer om att kanske bli sportjournalister, fotbollsjournalister. Och ett råd är att läs även tidningar, det finns ju på nätet, som kommer från våra grannländer, Danmark och Norge. Jag kan känna att vi har ett litet von Oben-perspektiv ibland. Vi är storebror i Sverige, tycker vi, och intresserar oss ganska lite för vad som händer i Danmark och Norge. Det gäller inte bara sport och media, utan kanske även musik, kultur, allt möjligt. Det finns mycket bra där. Var inte bara inne på Twitter eller Guardian eller vad det nu är. En tidning som jag, eller ett magasin som jag köpte, var magasinet Dossier, och där fanns det en intervju med, och därför jag skulle prata om FC Nordsjälland, med teknisk direktör, jag vet inte om man ska översätta det med sportchef kanske, Flemming Pedersen. Han har varit där länge och tar över som tränare nu snart också, efter den lite mer kände tränaren Kasper Hjulman. Nordsjälland kanske en del noterade förra året när de slog ut AIK ur Europa League-kvalet.
Väldigt ung trupp.
Ja, det var väl det som stack ut och som gjorde folk lite nyfikna, att snittåldern i Nordsjällands lag som slog AIK var 21 år. Snittåldern alltså, vilket ju är anmärkningsvärt ungt. Och det var ingen slump, utan de har satsat väldigt mycket på sina ungdomar och sitt utbildningssystem, vilket har föranlett att väldigt många klubbar, bland annat IFK Norrköping tror jag, har varit där och gjort studiebesök. Hur gör de för att få fram så många bra ungdomar, och hur kan de spela med så ungt lag? Sen är ju då förstås ligger i konceptet att de vill sälja de här när de kanske blir 21, 22, 23 vidare och kunna tjäna pengar på det sättet. lite i förbifarten kan man säga också att de har utländska ägare, vilket en hel del klubbar börjar få i Danmark nu. Arenan heter Right Dream, tror jag, arena, för att deras samarbete med den här akademin i Ghana, som också har fått en del kritik. Det kan man också bära med sig kanske när akademin, bland annat danska politiken, har skrivit om det. Men den här intervjun, den var som med Flemming Pedersen, och det var en så kallad berättat för-intervju. Kan du förklara för lyssnarna vad det är berättat för?
Ja, men det är det ju egentligen en flera citat där reportern har ställt en massa frågor, men man knyter ihop det som att det är långt citat, helt enkelt. Mm. Det är bara Flemming Pedersens röst.
Berättat i jagform.
Berättat i jagform, ja. Precis.
Precis, som även vi kan göra ibland. Ja. I vissa kan vara ganska effektivt. Och det mest anmärkningsvärda, det var flera grejer som gjorde att jag fastnade av intresse. Och jag tänkte bara dra det för dig så får du reagera på det sen. Ja. Flemming Pedersen talar ju väl om Nordsjällands strategi till hur de ska utbilda sina spelare. Och han sätter en stor vikt vid att de just utbildar. Inte bara spelare utan människor. Mm. Han talar om att...
det kan ju vara en klyscha.
Ja, det kan det absolut vara. Men då har han lite konkreta grejer som de gör då, som kanske ändå inte är helt vanligt i en del andra akademier. Vad vet jag? Han tycker att det danska samhället i grunden är uppbyggt på tillit och att man ska hjälpa varandra. Han tror på kollektivets kraft och att om man är god människa så har man en bra chans att bli god spelare genom att hjälpa sin lagkamrat. Det låter ju som klyschor när jag pratar om det, jag hör ju det. En sak som de gör då är, han lyfter fram ett samarbete som de har med Nordsjällands barnsjukhus så att de unga spelarna hela tiden ska få perspektiv på sitt liv. 3 gånger i veckan har alla spelare från 10 år uppåt något som kallas character development på schemat. Där man träffas då i grupp och spelarna får ett socialt dilemma presenterat för sig. Lite som du bestämmer, kanske. Fast jag gissar utan försök till humor. Då ska diskuteras i grupper. Det här kan också vara ett dilemma som uppstår på en fotbollsplan.
Från 10 år uppåt.
Ja, precis. 2 eller 3 gånger i veckan gör de detta. Det kan också vara ett fotbollsdilemma. De ser hur en spelare får en straff efter att ha filmat där. Hur ska jag som lagkamrat agera? Mm. Diskutera i smågrupper. Och character development kallas det här. Sen har de också samarbetsövningar när de bygger Lego tillsammans. Och han är en väldigt anhängare av Lego, Flemming Pedersen. Och här talar han om kreativitet. Han tror på systematik och ramar. Jag påminner om Torbjörn Nilssons gamla sägning. Du vet att inom ramarna kan jag vara kreativ. Men om jag inte får några ramar alls så blir jag vilsen. Mm. Jag vet inte om du skulle hålla med om det. Om jag skulle be dig att nu tills imorgon så ska du skriva en härlig krönika om allsvenskan. Det kanske skulle vara svårare för dig än om jag bad dig skriva en krönika om Uwe Rössler. Att vi behöver med människor ofta ramar för att i dem kunna vara kreativa. Och det här menar han, Lego, du har vissa bitar som du inte kan ändra på, men med dem kan du göra fantastiska saker. Vilket jag kan köpa till viss del. För de har ju fått lite beröm för hur de spelar också Nordsjälland, att det kanske är en slarvigt uttryck attraktiv fotboll som är rätt inspirerad kanske av Guardiola och annat, men att han lyfter fram systematiken i det. De har alltså en manual i PDF-form, väldigt noggrant antecknat med hur klubben ska spela, hur alla lag från knattelag och upp till A-lag ska spela en modell. Är du högerback och få bollen av målvakten så vet du att i manualen så finns 5 olika alternativ för vad du kan göra som högerback. Mm. Lyckas du sen komma på ett 6:e alternativ som verkar funka, bra, säger Flemming Pedersen, då skriver vi även in det i manualen. Mm. Och så bygger man på den hela tiden. Men det är extremt systematiserat och han är ju en varm anhängare av att man behöver de här ramarna. Improvisation för sakens skull ger han inte så mycket för. Och det finns något som heter discovery learning som är hela tiden att man kanske lite, nu ska inte jag lägga ord i hans mun, men Jonas Tern har väl ofta sagt att man lär sig genom misstag, att man testar saker och sen så gör man bättre nästa gång. Mm. Att han tror inte riktigt på det, han menar att man ska absolut få misslyckas men att det ska från början finnas ramar för det. Mm. Annars så tar det alldeles för lång tid att uppnå någonting. Mm. Med de här manualen så har ju Nordsjälland varit ganska framgångsrika. De tävlar då mot en del klubbar som har betydligt mer pengar, bland annat FCK som är en köpande klubb, medan de har utbildat och hela tiden så ser man unga spelare som kommer upp och inför varje säsong är det x antal nya debutanter som kommer. Så det är klart att klubbar intresserar sig för det. Jag blir ju dels nyfiken på hur supportrarna ser på det när spelare är hela tiden så unga och sticker så fort de har slagit igenom lite. Mm. Det här är ju också lättare att genomföra. Det här är ju en gammal sammanslagning mellan två klubbar. Det är en ganska ung klubb. Mm. Och då är det kanske lättare än om att de skulle gjort samma sak i Malmö FF, jag vet inte. Han är då en anhängare av den här systematiserade fotbollen som han menar också leder till kreativitet och mål. Mm. Han sätter en stor ära i att säsongen 2017 så var Nordsjälland det lag i Europa med högst målsnitt, och då syftas inte bara på de egna målen utan alltså även motståndares mål. Mm. Alltså i matcher som Nordsjälland spelar så blev det mest mål. Mm. Jag tror det var 4,5 eller något sånt där i snitt. Och han har som vision att de ska spela matcher framöver. Mitt mål är att det ska vara 8-9 mål i snitt. Mm. Må så vara att vi släpper in en del.
Det var 5-4-1-0.
Precis så säger han ju. Mm. Exakt så. Och att vi har så stor tilltro till vår system och vår kreativitet inom det att vi är övertygade om att även om vi släpper in 3 så kan vi, när vi utvecklas på rätt sätt, göra 5. Mm.
Mourinho behöver inte söka jobb i Nordsjälland.
Nej, det tror jag inte. Mm. Och man är ju väldigt, såklart, det är ju tacksamt för som journalist att komma och lyssna på. Mm. Och så kanske det som mest sticker ut och som provocerar lite grann är att han är inte så besatt av att vinna och talar om det som nästan sekundärt. Han menar att det viktigaste är att utbilda både spelare och människor. Gör vi det på rätt sätt så kommer vi också vinna sen. Mm. Men de säger aldrig att vinna är det viktigaste. Vilket ju såklart kan sticka i ögonen på en del. Och det finns ju, du ska få tycka till själv här snart. Mm. Men man kan ju både imponeras och samtidigt kanske tycka att det är lite präktigt. Mm. Och just det här formandet av människor, att man ska göra dem till goda människor. Han säger i slutet av artikeln att vi frågar oss ofta om Zlatan hade överlevt i vårt system om han hade kommit hit som 10-åring. Jag hoppas det, säger han. Mm. Men där är han ju inne på någonting. Mm. Nu får du reagera.
Ta över. ja, nej, det låter ju spännande på många sätt. Alltså, det är inte så. Det här med att man kanske då har det här character development i schema 3 gånger i veckan från 10 års ålder. Det var ju liksom någonting helt nytt för mig. Det låter ju spännande på många sätt. Och jag måste ju ändå säga det. Jag har ju precis blivit tränare.
Ja, det är ju så.
Ja. Jag har blivit tränare för min snart 9-åriga son då, och deras lag. Jag har varit med några veckor, men hoppas jag håller på med detta i många år.
Mm.
Och har ju
har du en övernattningslägenhet i närheten av?
Precis. Och hoppas ju att jag kan bidra med vissa saker.
Mm.
Och har redan lite egna tankar och sådär. Men
ska du utbilda dig på riktigt?
Ja, kanske.
Mm.
Det måste jag väl göra om jag fortsätter längre än... Ja, det kommer jag nog göra. Men just det här med character development, det är ju en sak som jag har tänkt på mycket. Att alla pass måste kanske inte vara, även om det är så att Simon Tern pratar mycket om att man ska boll vid fötterna hela tiden. Och det fattar jag också. Det vill jag också att de ska ha när man kör övningar och pass. Men jag tror att som knattetränare så kan man också ha liksom ibland lite små, vad man gör på lekfullt sätt. Just som handlar om saker som kanske händer. Hur ska vi agera här? Hur ska vi bete oss? Och ställa dem lite inför dilemman och sådär. Det tror jag mycket på. Så där tror jag att han har rätt. Och sen det här eventuellt problematiska gentemot supportrarna och sponsorer och sådär. Att det viktiga är inte att vinna. Det viktiga är att utbilda och så. Mm. Det har man ju hört förr och sådär. Och det får man väl se. Man får väl se kanske detta.
Alltså, vi ska lägga till att de har ju faktiskt, jag vet inte om det är 2012 eller 2013, men vunnit danska ligan.
Ja.
Så det ska man ju ge dem.
Ja, precis, men de slår trots allt ut AIK på ligkvalet.
Och Kasper Hjulman har ju varit en eftertraktad tränare.
Precis.
Som har varit där länge.
Så visst, det har gått bra för dem, och så länge det går bra så känns det som att då ser jag inga nackdelar i det här. Sen vet inte jag hur de ser på toppningar och sådana saker. Det kanske inte den här, alltså 10-åringar och hur man ska, det verkar ju som att det är en elitsatsning från början.
Ja, han pratar ju om det att han, det, alltså det finns väl någonting, och jag säger inte att det är fel, men någonting som jag gissar att en del lite mer gnuggande tränare skulle kunna störa sig på med honom, att han pratar gärna om hur han inspireras av folk utanför fotbollen och är lego, men även liksom konstnärer, och han berättar om chefen för, jag tror det var Kungliga Ballett Akademin, om det kan heta så, i Köpenhamn. Han var tydligen där och skrev sin tränaruppsats efter att ha hängt där, för han kollade på deras, hur de jobbar med pedagogik. Och då sa han just det, att de har ju mycket tuffare gallring utan att någon säger någonting om det än vad som förekommer inom fotbollen. Jag menar, liksom, så här, hur tidigt de selekterar och hur hårt de driver, det är ju ingenting. Nej. Jämfört med oss. Så alltså, han skulle ju möjligtvis vilja göra det mer. Mm. Det vet inte jag någonting om. Men spännande figur är han ju i alla fall. Men jag förstår ju att det kan lite man tänker sig liksom en Alexander Axén lite i en annan klubb. Jävla vad han vill vinna över det laget. Mm. Liksom bara med lite så här, målen står på kortsidorna. Mm. Nu gör vi mål där.
Ja. Nej, men för att försöka sammanfatta något sätt mina intryck av det som du har berättat, så det piggar ju upp ändå.
Mm.
Med någonting nytt.
Mm.
Det får man ändå säga. Och att det är så himla tydligt och att det är technical director som verkligen säger de här sakerna, betyder att han har ju mandat att göra de här, stå för de här, och att detta ska då genomlysa alla åldersgrupper. Och det ska inte vara bara en sak som man gör för att man är pressat eller för att man måste satsa på ungdomar för att ekonomin inte tillåter någonting. Detta är ju medveten strategi. Så då känns det ju, ja, det känns spännande att följa och se vad som händer. Man kanske, om vi sitter här om 5 år, så kanske man ska se, kanske helt kastat om då. Och helt ändrat.
Mm.
Och då var det ju kanske en liten flyga som inte lyfte. Eller så.
Nej, det har ju ändå pågått ganska länge nu. Mm. Sådär, så det får man ju också göra. Men framförallt kanske att det finns många typer av, ja, intressanta diskussionsämnen eller stories i våra grannländer. Bara den tycker jag man kan ta med sig. Mm. Att, för ibland så, hur går det för svenskarna i Norge eller Danmark? Det kan man ju kolla. Mm. Men att, med tanke på otroligt mycket vi bryr oss om allsvenskan. Mm. Så de är ju liksom ganska lika ändå kvalitetsmässigt. Mm. Vi kan säga att vi är bättre än Norge, jag vet inte. Mm. Men att vi är ganska dåliga på att intressera oss för det. Att, ja. Fast det finns grejer att lära sig, i alla fall ta intryck av.
Ja, precis. Den andra spaningen, som vi var ju och besökte ett gäng som heter Mediano.
Ja.
Köpenhamn, som är, får man säga, ett
en podcastfabrik.
Som har 17 olika podcasts som snurrar runt, inte bara om fotboll, de har handboll och lite cykling och sådär, men de är rätt nischade. De har till exempel en podd som är bara en domarpodd. Det är domare som driver den och snackar om olika saker som har hänt och sådär, och de har
mental fysisk träning och sådär.
Ja, precis. Mm. Spännande på många sätt att lyssna på dem, hur de jobbar och hur de ser framtiden i poddvärlden och så. Men en spaning där som vi väl kom fram till båda två är ju att i Sverige så är ju vi kanske på vissa sätt är vi några år före på vissa sätt.
Menar du journalistiskt?
Ja, journalistiskt kanske, att i Danmark så finns det ju inte så många poddar om fotboll som går på djupet som det gör i Sverige. I Sverige har vi ju nästan ett överflöd av poddar.
De som vi träffade där ville ju gärna lyfta fram att de står för någonting som uppskattat för att de är seriösa. Mm. Och tar fotboll på extremt allvar. Alltså, de är mycket nördigare än vad vi är.
Ja.
Och mycket mer sådär on the pitch. Och sa att många tackar dem för det, för att det finns så mycket skit. De suckade och sa att ja, typ det mest sedda klippet i Danmark var när Stig Töfting fes i någon sändning här om dagen. Och så suckade de så här, ja, det var det på riktigt. Så här. Så. Och jag sa då att det känns inte som att Sverige har ett problem med att fotboll inte tas på allvar. Nej. Så att det finns massor av poddar som gör det, och inte bara, alltså det görs ju även i text och i TV också kanske.
Precis.
Utan att så här, det är snarare att vi kan känna ibland att det kanske tas på lite för stort allvar.
Ja,
att så här, det råder ingen tvekan om att folk, vill man lära sig mer om Förhejen så kan man lyssna på det i Sverige. Det råder ingen brist på det.
Nej,
det tyckte de var intressant.
Nej, och det är väl det som är liksom intressant, att med Sveriges befolkning kontra till exempel Danmarks befolkning, där vi är nästan dubbelt så många, och där det finns garanterat mer än dubbelt så många fotbollspoddar än vad det finns i Danmark, så är ju kanske det är olika behov man har om man ska lansera en ny podd i Danmark och man ska lansera en ny podd i Sverige.
Mm.
För att hitta in och hitta en ny typ av publik. Hade kommit ytterligare en, fotbollsexperterna, två, det har varit några andra för detta tränare och för detta fotbollsspelare som har suttit och snackat. Det finns kanske inte plats för dem, men i Danmark så finns det ju plats för en sån, för att det inte finns än.
Ja, ja, definitivt.
Ja.
Ja, det var spännande att vara där i alla fall. Ska vi säga det, Anders, att vi gör det här avsnittet i samarbete med Alcro. För den här tiden på året är det inte bara en massa härlig fotboll att titta på. Det kan också vara dags att tänka på att måla om huset om man har ett sådant. Och nu har Alcro tagit fram en ny produkt, Solist, som ger ett perfekt resultat med lång hållbarhet med bara en strykning. På alcro.se kan man lära sig mer om vad man behöver tänka på när man målar om fasaden och hur man sparar tid under arbetet så man inte behöver missa någon av säsongens viktiga matcher. Då.
Avsnittet har också gjort i samarbete med C More, som visar alla säsongens matcher i Allsvenskan. Till helgen spelar sista omgången innan sommaruppehållet, och omgången bjuder på två maffiga derbyn, AIK Hammarby och HIF MFF. Övriga matcher är bland annat IFK Göteborg, Örebro och Elfsborg Häcken. Dessutom är det bara då 9 dagar kvar till VM i Frankrike. Mellan den 7 juni och den 7 juli spelas 52 VM-matcher och samtliga kommer att visas på C More. Redan nu på fredag, den 31 maj, kan man se Sverige VM-genrepa mot Sydkorea. Sändningen på C More startar 18.30. Och du vet väl att C More också har massor av filmer, serier och innehåll för barnen. Gå in på cmore.com offside.se för att läsa mer.
Och Union Berlin är klara för Bundesliga.
Union Berlin slår ut Stuttgart i finalen.
Ja, 0-0 hemma räckte eftersom det blev 2-2 borta. Och det var ju festliga scener man såg från stadion efter att det var klart. Och någonstans där i vimlet fanns Erik Julander, Union Berlin-supporter och även författare då till stora reportaget som vi hade i senaste numret om Union Berlin. Och att säga för en gångs skull, så är det ju inte. Men det var, vi hade bra tajming den här gången.
Ja, absolut.
Och nu är de då klara för första gången för spel i högsta serien.
Och förra veckan så pratade vi om Lee Boyer. Hans Charlton gick ju upp, stackars Sandland, än en gång. Övertid åker de. Ja, det var tufft att säga faktiskt, jag såg slutet där.
Lee Boyer känns som han var inblandad i en hel del Texas-matcher när han spelade.
Ja, exakt så, Texas-matcher. Och sen så var det också igår då, så var det ju Aston Villa som besegrade Derby då och gick upp i Premier League i Championship playoff.
Just det.
Spelet där.
Ja, och nu står det pokaler på spel dagarna som kommer. Mm. Onsdag kväll här då, kanske samma dag som ni lyssnar på detta, är det final i Baku mellan Arsenal och, vilka möter de, Anders?
Chelsea.
Och det kan man ju säga mycket om, men det känns ju för jävligt med att Arsenal har en spelare, Mkhitaryan från Armenien, som då inte kan åka till Baku för att de inte kan garantera hans säkerhet. Det finns ju en lång historia mellan Azerbaijan och Armenien. Mm. Plus att det varit väldigt svårt för fans att kunna ta sig dit.
Både svårt för fans att ta sig dit. Och sen också att de fick så få biljetter, Arsenal och Chelsea-supportarna.
Och i den här stan ska det alltså spelas e-matcher senare. Mm. Det tycker jag inte att det borde göra.
Och Karl-Erik åker limousin. Han kan ju ändå dra lite trådar där, men jag vet inte hur mycket han försöker dra i trådar för UEFAs utveckling. Men
det
vi får återkomma. Vi får återkomma till det.
Och kanske. Så i helgen då så är det match i Madrid. Mm. Och hur känns det nu då några dagar före Liverpool, Tottenham och Champions League-finalen?
Mm.
Är det någon som vill bli odödlig? Tror du Klopp frågar det?
Ja.
Skulle han kunna göra?
Ja, det skulle han kunna göra. Nej, det är blandade känslor. Det är ena stunden så är det glädje och så, och andra stunden så är det fan, vad mycket som står på spel. Förlorar den matchen mot Spurs och det känns som en säsong som kommer vara en av de tuffaste. Kan sitta i min fåtölj tillsammans med min stubbe och gråta på lördag kväll sent här vid 11-snåret. Men jag tänkte på det faktiskt igår då. Vi har ju pratat här, jag var ju jävligt magsjuk. Var hemma från jobbet igår på måndagen. Inte varit utanför dörrarna på 2 dygn. Knappt ätit någonting på 2 dygn. Börjar känna mig lite starkare. Ösregnar ute, blåser, hårda vindar. Riktigt så här grå, tråkig måndag. Man är inte på topp alltså. Har inte liksom socialiserat med någon. Enda jag gjort har varit så att kolla på Muhammad Ali och läst
om det. Det stress också för man känner att man så här tappar lite jobbtimmar.
Ja, och så det vet att nästa dag. Jag ska till Frankrike, jag har mycket att fixa inför det. Och så, så det är inte skitbra grejer i huvudet. Så börjar regna ännu mer. Tänker jag, fan alltså, jag måste passa på nu. Så jag går ut i garaget, tar på mig stövlarna och fyller en stor hink med gräsgödsel. Tänker, nu ska jag gödsla gräsmattan. Den har varit lite solbränd och inte mått så bra.
Ja.
Går ut och kastar ut de här fröna och håller på rätt länge. Går tillbaka in, ska fylla på en ny hink. Och jag har en sån 5-liters säck. Och alla som har gräsgödsel vet hur illa det luktar. Tappar hela den. Så jag får frön i hela garaget. Står och borstar där och känner att jag liksom börjar kallsvettas för att jag har inga krafter i mig efter att jag har varit magsjuk. Men till sist får jag upp allting, skifflar ner det i hinken, går ut en gång. Och jag har ju liksom en bergstomt som gör att jag har rätt mycket berg, sluttande berg. Ska gå ut på dem för att jag ska nå längst bort på gräsmattan. Och går där och halkar. Och gör en sån otrolig vurpa alltså. Så jag nästan gör en volt i luften innan jag landar på stenen och slår i min armbåge och min handled så det verkar. Och jag tittar ner på mig och ser att jag börjar blöda och jag ser att mina byxor, för jag har liksom inte riktigt bytt om, de är helt liksom nedsmutsade. På rätt ljusa jeans som jag är rätt glad för. Tänkte, det här kommer inte ens gå bort. Och när jag ligger där, jag kan inte ta mig upp för jag har så jävla ont. Då börjar jag gråta.
Nej.
Första gången på, jag vet inte när jag grät på det sättet. Jag ligger där och gråter, ösregnar på mig. Och jag som har glasögon, vet jag ser ingenting. De har immat igen och sådär. Och ser ingenting.
Lilla villägaren har det jobbigt.
Ja, jag tänkte det. Så jag låg där, jag kunde inte komma upp. Och det jag låg och tänkte där på, det var inte att jag tyckte synd om mig själv. Och sånt. Jag började tänka på Champions League-finalen. Tänkte, fan alltså, är det så här man kan må om man förlorar en final? Är det den här liksom uppgivna. Allting går åt helvete. Det sket sig. Jag mår så jävla dåligt. Det var lite den, det var det jag tänkte på. Det kändes så sjukt alltså.
Ja.
Och så jag låg kvar där i ett par minuter. Och då kunde jag väl resa på. Men jag ville ändå ligga kvar där och omfamna den känslan av sorgen där. För att känna, så här vill jag inte må på lördag.
Nej.
Det var ett starkt ögonblick i mitt liv alltså.
Ja, märkligt. Det blir som att du liksom lajvar ett eventuellt missöde.
Ja. Jag kan ju bara tänka mig hur det var om man går tillbaka bandet ett år då till finalen mot Real Madrid. Med Karius, där hans tårar då, efter att han har gjort inte bara en riktigt stor blunder, utan två får man säga. Och troligen faktiskt kostat Liverpool en eventuell titel. Hans tårar där, och den känslan där, jag låg ju där och hade ont på stenen. Han satte sig ner i gräset där, i Minsk. Men det var ju någonting annat alltså.
Det hade varit
tårarna finns ju kvar i honom hela tiden. Mina har gått över nu.
Det hade varit väldigt roligt om du sökt upp Karius. Och liksom så här, jag kunde förstå hur du kände. Jag skulle gödsla gräsmattan. Du vet, jag har en bergstomt. Han sitter fortfarande och lyssnar intresserat. Så, och sen halkar jag, vet du. Och jag har nya jeans som är ljusa som jag är rätt glad för. Vet du. Kommer inte kunna använda igen. Det var, så, var det så du kände ungefär? Då hade du legat illa till.
High five.
Fan, jag har nitat dig.
Ja. Nej, som med det sagt, så låt Liverpool vinna på lördag.
Ja, det får du ju tycka, såklart. Jag säger må bästa lag vinna. Och framförallt säger jag att ni är hemskt välkomna att lyssna på oss nästa vecka igen. Och kolla gärna in vårt nya nummer med Caroline Seger på omslaget. Där finns det väldigt mycket bra att läsa om. En del har redan börjat läsa kanske på nätet. Släpps i butik om man köper lösnummer på torsdag.
Ja.
Men vi vill helst att ni testar att prenumerera.
Det vill vi. Vi har sagt det många gånger för. Det är så vi kan fortsätta göra den här journalistiken som vi vill göra. Och ut och göra spännande grejer. Och som sagt, nästa vecka så är det bara några dagar kvar till VM-premiären i Paris på Parc des Princes. Där kommer jag vara på plats. Men, så vi kommer säkert snacka lite om detta nästa vecka.
Det gör vi säkert. Ta hand om er.
Hej!